välkommen till God Ton, en podcast med mig, Hanif Bali och Per Lindgren.
Tja!
Det har varit en jävla snackis på nätet den här veckan.
Vad då för någonting?
Om barnsnoppar. Jag har aldrig sett så mycket om barnsnoppar på nätet som...
Du är inne på fel sidor.
Jaha, för du menar att du definitivt har missat mer än vad jag har gjort det, än den här veckan. En normal vecka för dig. Nej. Det är alltid så här mycket om barnsnoppar.
Ja, det är en normal läge.
Nej, men det har ju varit en... Jag tror det var Centerpartiet som hade... De hade ju landsmöte eller årsstämma eller vad det heter. Och då drev ett par debattörer, så drev de tesen att de ska förbjuda omskärelse av barn. Mm. Av pojkar.
Mm.
Och vann. För de argumenterade väl bra för sin sak och så.
Mm.
Och då gick partistyrelsen och Annie Lööf ut direkt och sa att det var beklagligt. Mm. Men det roliga är att Annie Lööf själv hade motionerat om det när hon satt i riksdagen. Det tyckte jag var lite kul. Så... Ja, jag vet inte vad hon tycker i den här frågan egentligen.
Alltså, men hur många frågor kan du på rak arm säga att du vet vad hon tycker egentligen i?
Nej, det är sant. Det är sant, man kanske inte vet det. Men samtidigt så vet jag inte själv vad jag tycker i den här frågan egentligen. För jag har börjat, du vet så här, när du är principliberal som människor är...
Mm.
Då utgår de ifrån ett par liksom axiom och principer, och sen härleder de allting ur de här principerna. Och det får ju dig, du liksom, om du är principiell, då är det väldigt svårt att försvara på alla sätt omskärelse av barn.
Mm.
Alltså det går inte ihop. Jag har aldrig sett någon så här, kunna göra det på ett stringent sätt.
Nej, och jag måste säga att jag står ju där. Alltså jag är ju förmodligen i strid med mitt egna parti här, men liksom, det här ska inte ses som någon lobbying, för det är ingen stor hjärtefråga för mig. Nej. Men jag tycker att det är en stötande tanke på att man könsstympar små barn i religionens mening. Och bara för att det har gjorts i tusentals år, eller att det är många som gör det.
Ja.
Det är för mig inte... Och jag är då, det är principiellt ett resonemang. Så här, det gör inte det till ett principiellt hållbart resonemang.
Det är väldigt intressant att se folk argumentera den här frågan. Och jag lackar ju lite på båda sidor i den här debatten. För att, å ena sidan, så folk som utgår ifrån principer avskyr jag ju.
Mm-hmm,
för
att,
ja, men jag köper inte så här... Verkligheten är för komplex för att ens utgå ifrån principer. Plus att om du ska utgå ifrån principer betyder inte alls att det leder till det samhället som är närmast dina principer.
Nej, men för visst. Men det
metodologin
där är en
slags... och målet behöver ju inte blandas ihop.
Nej, men fine. Men det där är någon slags avancerad pragmatism då, där du ser liksom slutmålet för ögonen.
Ja.
Och om det kostar ett gäng små pojkförhudar,
ja,
så kan du leva med det.
Ja. Och för mig är det ju så. Jag önskar, ja, men så min önskan vore ju ett samhälle där folk inte kuttade av pojkar förhuden.
Mm.
Och det här säger jag med en kille med en kuttad förhud.
Mm.
Och det är inte så att jag ångrar det. Eller det var inte mitt val. Det är inte så att jag går runt varje dag med en önskan jag hade förhud.
Nej.
Tvärtom så är det ganska nice.
Mm. Vad är det som är nice med det?
Den blir inte smutsig. Den blir inte äcklig liksom.
Nej. Men du tror att resten går runt med smutsiga kukar?
Ja,
liksom?
Fan, det är vidriga kukar. Min är alltid global, redo liksom.
Fy fan, kan vi snälla omedelbart sluta prata om din kuk alltså?
Ja, men vad fan, det är svenska folket valde att göra det tack vare Centerpartiet.
Jag tror att det var du som valde det.
Det här, nu har man öppnat upp det här samtalet sen. Men jag har hört ett annat argument också. Jag pratade med en person som faktiskt varit gäst på podden om det här. Och han sa, men vilken vuxen människa har någon gång ångrat att... man har blivit omskuren.
Ja, men fan, det är inte ett hållbart
argument.
Det är inte hållbart för
vilken vuxen människa bestämmer sig i vuxen ålder om den inte tror på att någon gud har beordrat den i efterhand. Går och kuttar av sig förhuden. Nej. Alltså det argumentet går åt båda håll.
Ja, exakt.
Det är ett värdelöst argument.
Absolut, och det går ju att indoktrinera en alltså allsköns skit som bara så här, som du inte ångrar bara för att du är indoktrinerad.
Ja, men det behöver inte ens vara till och med folk som lämnar religionen.
Mm.
behöver inte nödvändigtvis ångra det.
Nej.
Alltså tycka att det är jobbigt eller någonting.
Nej, nej, nej.
Sen är det ju någonting, alltså, i och med att det är ganska, alltså, folk drar ju parallellen till slöja. Och här tycker jag, tycker vissa att det är så här, ja, men det är inkonsekvent att, att å ena sidan tycka att man ska förbjuda slöja men tillåta att man ska ha omskärelser.
Ja, alltså jag tycker att det finns någonting som skaver där i att det ena, alltså så här, ja, det är ju ett, det är ett mer grovt ingrepp på den personliga integriteten att tvinga någon att skära bort en kroppsdel än att tvinga någon att bära en huvudbonad.
Ja, fast jag håller inte med.
Du håller inte med?
Nej, jag håller
att
inte
skära
med.
Av en,
ja,
kroppsdel.
Men där, du tittar på handlingen som att det finns någon särskilt värdeladdning i handlingen. Jag är allt för, så att säga, nihilistisk för att göra det. Jag tycker det snarare, vad är effekten av de båda?
Att du får rätt ont i kuken.
Nej, men jag har fått ont i kuken. Jag har inte ont i kuken.
Nej, för nu är den fan stum.
Ja, exakt.
Nu är det som en jävla förhårdnad på en jävla häl.
Så är det inte. Nej, nej, men alltså, jag har ingen minne av när jag var 9 dagar och så här. Jag har ingen minne av smärta, liksom.
Nej, men vad bra. Då kan man ju förgripa sig på små barn, för de kommer ändå inte ihåg det.
Fine! Men det jag tänker är ju snarare att det här... Så här, vad blir effekten, samhällseffekten av det här ingreppet? Och samhällseffekten av hijaben blir ju snarare, om du inte argumenterar principiellt utan du bara argumenterar effektmässigt, så är ju hijaben idag och i liksom varje dag, varje sekund en modell av separation.
Ja, alltså så här.
Det är ett sätt du konstant signalerar att jag är annorlunda från dig och påminns om att du är också annorlunda från andra.
Fast det är inte det exakt funktionen av att omskära sig. Alltså
fast
så här,
att
man följer typ Son of Abraham.
Ja,
liksom.
Men fast jag ser inte på folk vad de har för kukar när jag träffar dem på stan, liksom.
Nej, tack gode gud för det.
Men jag bara säger att
det är ändå en handling som är just för att separera den från resten.
Ja, exakt. Den är till för det. Men nu för tiden när typ var de så här, nu judar gör det, muslimer gör det, kristna liksom från Afrika gör det, alla amerikaner gör det. Alltså själva funktionen av den tror jag har försvunnit. Däremot så här, om jag tänker så här, om jag får en unge, jag kommer aldrig göra det på min unge.
Nej.
Det är ju helt bizarrt, liksom. Vad fan ska man göra det för?
Mm.
Får jag föra ut som alla andra?
Mm.
Och sen...
Så du vill att ditt barn ska gå runt med smutsig kuk?
Ja, fan vad nice. Ska lära den att det är viktigt att inte tvätta den. Så det är ditt sätt att bli incel, liksom. Alla tycker att du har en äcklig kuk. Det är så... Jag tror på preach abstinence. Jag tror ungdomar nu för tiden, de ser igenom allt bullshit.
Men jag tycker det känns så här, när man kollar på Twitterhögen,
ja,
har ju liksom så här slagit dubbelknut på sig själv.
Nej,
för att försöka få ihop det här på något sätt.
För det var någon som bara, ja, men motivera med hijaben då. Typ så här, varför tycker du att... Och min grej med hijab är exakt likadan. Jag är inte för hijabförbud av princip.
Nej.
Det är bara effekten av det.
Ja.
Och skulle ju någon övertyga mig, vilket många har varit nära att göra också, att effekten av ett förbud vore mer negativt än förbudet i sig, då är jag redo att köpa det. Och jag tror, är definitivt övertygad, att effekten av ett förbud på omskärelse skulle skapa mer problem än omskärelsen i sig.
Hur menar du mer problem?
Därför, jag tror folk hade ju åkt utomlands och gjort det i alla fall.
Ja.
Eller alternativt, och de som inte hade haft råd med det hade ju gått ner till någon jävla häxdoktor. De är sjuka, ja. De är sjuka i huvudet, de här människorna. De tror ju att Gud har beordrat dem att klippa i kukar.
Mm.
Och det är ju inte så att förbud får dem på bättre tankar, liksom.
Nej.
Men så här...
du som tror väldigt mycket på så här arv och miljö, finns det inte någon darwinistiskt idé att de får så här infektioner så att de inte kan föröka sig?
Fast tvärtom,
så häxdoktorn löser det.
Ja, kanske. Men jag tänker,
jag ska göra nodde till dig där. Du, alltså det var ett skämt, men du bara så här, kind of works. Kanske.
Nej, men alltså, men det är så här, det finns ju snarare åt andra hållet, nämligen typ så här HIV smitta och sånt är ju lägre hos folk med omskurna. Alltså jag läste
Va? Är det lägre bland de som är omskurna?
Ja.
Det låter ju helt absurt. Du har
lägre HIV-smitta.
Vadå, alltså,
du går ju inte runt med ett öppet sår i 20 år liksom.
Nej, men jag fattar inte vadå. Alltså, det borde ju, jag fattar inte. Vad är det i förhuden som...
Men, man hittar, eller, men det är väl förmodligen jag menar, mindre känslig hy och mindre slem, bla bla bla. Fan vad äckligt det här avsnittet blev.
Ja, fruktansvärt.
Ja, men, det, men alltså, orsaken till varför det är vanligt i USA exempelvis. Så läste jag det här om att...
Om skärelse.
Ja, så där är ju typ 80% av män liksom gör det där.
Jag minns att det var ett avsnitt i Vänner.
Ja, när Joey måste ha... Han måste inte vara omskuren.
Just det.
Och, han, och det var väldigt viktigt för regissören.
Just
så han,
det.
Så han fick ju hjälp av, var det Monica, att liksom... ha någon jävla pastrami eller någonting runt så att det skulle se äkta ut. Och så tappade han den mitt i audition.
Ja.
Men det är väldigt roligt avsnitt.
Mm.
Men alltså, jag tror i USA är orsaken till varför de gör det i stor utsträckning i USA. Vi säger på den fruktansvärda marknadens fel. För att då var det först början så trodde man att så här, men hur kommer det sig att judar har så himla mycket lägre andel av syfilis? Exempelvis.
Mm-hmm.
Judar hade mycket lägre, och det här kan ju ha tusen olika orsaker.
Mm.
Men då drog de så här, men det kanske för att de var omskurna. De lever ju längre också.
Faran med att blanda upp korrelation med kausalitet.
Ja,
liksom.
Och sen samtidigt så är det ju, du betalar ju för det.
Mm.
Så därför finns det en stark incitament för sjukhusen och sjukvården att pusha på folk att göra det. Och så när folk började föda på sjukhus, då är då den trenden tog fart egentligen.
Mm.
För sjukhusen pushade på det och sa att det är fräschare, det är mer hygieniskt och drog massa såna här grejer. Och sen övertygade många föräldrar. Och sen blev det så pass många att det blev liksom, det är lite jobbigt att vara i duschen och inte vara omskuren i högstadiet. Liksom. Och sen så började folk liksom göra det för att nu har vi alltid gjort det.
Mm.
Och det är så sjukt hur där är ju ännu konstigare att det är bara helt socialt skapad kulturellt fenomen liksom.
Visst. Men jag tror alltså att varför det finns bland liksom högern en alltså så här, jag är väl lite så där lutar åt att jag tycker den här principen liksom alltså att det är stötande i grunden liksom därför så landar där jag landar. Men jag skulle tro att precis, att man gissningsvis, alltså de som orkar tänka på det här överhuvudtaget, att man har tänkt på så här, nej men okej, vad blir effekten? Effekten blir bara en massa elände och det är så pass många som gör det här som en betydelsefull del av sin religion.
Mm.
Och om vi liksom så här går i clinch med det så skapar vi oss en massa jävla onödiga problem som inte finns idag. Alltså att man löser inga problem och man skapar nya problem, typ så.
Mm.
Och det är väl kanske sant. But still.
Men alltså, människor som argumenterar principiellt om det här.
Uh-huh.
Varje gång de då kör det här så vill jag bara säga okej, okay, now do abortion.
Mm.
Alltså, okej, okay, lägg exakt samma princip på abort.
Ja, alltså så som jag resonerar runt abort så handlar det om när liv uppstår. Och så som jag har förstått när liv uppstår i meningen, alltså mänskligt liv, alltså så som vi känner en människa, så handlar det om...
Så är det utveckling... 3 års ålder ungefär?
Nej, alltså inte det här med självmedvetenhet och sådär, utan alltså så här, det centrala nervsystemets funktion typ, något sånt där. Och att det är då kring den regionen som man har dragit gränsen liksom. Men sen så är det ju såklart så här, när du drar den typen av gräns...
Det är helt jävla arbiträrt. Varför är det just det centrala... Okej, om du väntar en vecka, har den ett så här, centralt nervsystem?
Ja, alltså, jag har förstått det. Jag är inte expert på detta, men jag har förstått det så. Att, alltså så här, att det är connectat liksom.
Ja.
Ja, men det är ju så. Alltså, att det går, eller så här, jag vet inte om det är ju så, men det är, du säger så här, om du väntar en vecka. Ja, alltså utvecklingen på ett foster är ju verkligen så här, radikal skillnad per vecka.
Ja, men jag bara säger så här, det känns ju pissigt att om man argumenterar ur ett principiellt perspektiv, vad som är liv och livets helighet och sånt, då känns det jävligt elaktigt att så här, om du bara väntar en vecka så kommer det vara ett liv. Och, men nu valde jag att fimpa den nu. Alltså det, för mig är det bara så här, det är bara ren effekt liksom. Bara så här, nej, det handlar inte om livets helighet. Inget är heligt. Mm. Det är bara så här, vad är den bästa kompromissen som ger ett bra utfall för samhället?
Mm. Nej, men alltså, såklart så finns det ju
helt utilitärt
liksom. Ja, men såklart så finns det jättetydliga moment av det i abortlagstiftningen också, alltså, ja. att man bara har beslutat sig för att dra gränsen. Mm. Eller så här, när man har beslutat sig för att dra gränsen så förhåller man sig till den liksom. Ja. Alltså, så här, och pumpar då in massa argument i efterhand kanske.
Ja.
Men jag har förstått det som att det är det centrala nervsystemets utveckling som är det, som är
jag
kärnan
förstår,
i hela grejen.
Jag tycker det är jävligt hyckligt av liksom av liberaler då som argumenterar att men barnets helgd och integritet och även om den inte kommer ihåg det bla bla, och sen å andra sidan är så här hur chill som helst med abort.
Mm.
Jag tycker det också det går mm. jag tycker inte det går ihop liksom. Mm. Eller så tar man en pragmatisk inställning i allt.
Mm.
Och sen så tror jag så här okej, okay, om vi vill minska omskärelser.
Mm.
Så tror jag inte förbud är rätt väg att gå. Jag tror det finns mer effektiva modeller.
Vad skulle vara mer effektivt?
Okej, ta mig exempel. Mm. Så vad har fått mig att sluta liksom, att det kommer 1000 år av liksom, tradition av att omskära sig i mitt genetiska led liksom, tar slut med mig.
Ja, men det är ju för att du hatar din tradition.
Nej,
det är för att, det är för att du har givit fingret åt allt som är din bakgrund.
Nej, det handlar inte om det. Jag kommer verkligen se till att min unge kommer liksom vara iranier i så stor utsträckning som möjligt. Men jag anser inte det vara nära intimt förkopplat med att han inte ska ha en förhud. Med ett efterblivet.
Varför drar du gränsen därför?
Vadå?
Varför ska han inte det liksom? Vilka grejer ska han få då?
Ja, men han kan få kulturen och språket.
Ja, fan,
och
det där är en del av kulturen.
Nej, det är det inte.
Det är klart att det är en del av kulturen.
Absolut, men där drar jag gränsen för att jag anser det vara onödigt.
Ja, men precis. Men då är det egentligen bara godtycke.
Ja, det är klart. Allt är godtycke. Mm, mm. Det är alla moraliska satser. Allt vi tycker är rätt och fel är bara rent jävla godtycke. Det är klart det inte finns någon objektiv moral. Och den som säger det ljuger. Det är, så här, det är klart att det finns en sanning. Och den är den fysiska verkligheten runt omkring oss. Men så fort du börjar komma in i dimensionen av rätt och fel, då blir det godtycke.
Mm. Men det där är ju... skulle inte det kunna anses vara en ganska konstruktivistisk hållning? Att allting är konstruerat, så att liksom det är upp till ditt godtycke. Nej, men, att avgöra vad som är rätt och fel.
Nej, men det skulle man ju definitivt kunna säga. Men konstruktivister anser ju att verkligheten också är konstruerad. Ju. Mm. Det är ju där konflikten ligger. Vi i Sverige tycker att konsensus är bra, medan i andra länder tycker man att det är fruktansvärt. Ja, det är en social konstruktion. Det är klart att det är en social konstruktion. Verkligheten påverkas ju inte av dina sociala konstruktioner.
Mm.
Däremot så måste du ju, när du gör dina sociala konstruktioner, ta verkligheten i beaktande. Och det är ju det postmodernister misslyckas med. Så det är väl där snarare konflikten ligger. Men jag tycker hela den här debatten jag vill bara säga, okej, vad vill du uppnå? Om du vill uppnå noll omskärelser, så tror jag inte att ett förbud är den bästa vägen att gå. Jag tror snarare, låt säga att det vore förbjudet. Skulle det inte bli en sån här, jag bara tänker på mig själv liksom, om jag var formativ tonåring och en politiker kommer ut och säger nu är det jävla förbjudet med det här. Att min reaktion hade varit så här att man double down på något sätt.
Okay, men okay.
Att man blir så här, nu måste jag göra det här. Det är skitviktigt det här. Nu gör de sig på oss liksom.
Men
istället för bara ingen bryr sig och så rinner det ut liksom.
Okej, okay, så du är inte för ett förbud på grund av att du tror att det skulle bli en backlash där folk bara skär kuken av sig i puberteten för att man gör revolt?
Nej, jag säger så här, att det skulle att det skulle göra så att man double down och så bara, nu är det viktigt för mig.
Mm.
För att i och med att politikerna lägger en så, samhället lägger en så enormt mycket värde i att du inte ska göra det här. Att man blir, alltså lite som hijaben, nämligen förbjuder du det för mycket så kommer folk bli helt fanatiska, religiösa. De kommer anse att sin jävla religion är under konflikt. Och så.
Men jag trodde du var för förbud när det kom till hijaben.
Inte generellt i samhället.
Nej.
Det har ju provats i Iran exempelvis, provades det på 30-talet mm. att ha, alltså man ryckte hijaber från folk på gatan och det ledde till att de bara blev ännu mer radikala. Och sen så började man, alltså på 60-70-talet, då började man med annan, då var det tillåtet, men istället var det okoolt. Och det var långt mer effektivt, och de blev inte alls lika radikala. Så jag tror inte liksom, jag tror det gäller att bara okej, vad vill du uppnå? Vad är det mest korrekta, alltså effektiva
verktyget? Men hur vet man vad som är det mest effektiva verktyget?
Ja, men det vet
verktyget?
Du inte, det vet du inte. För att verkligheten är så himla komplex att det gäller att bara... Och det här kommer jag att prata om, det finns en jättestor konflikt inom politiken om det här. Nämligen, försök inte orientera dig efter principer, utan bara ha så många mätpunkter i verkligheten som möjligt. Och mät så ofta som möjligt och korrigera därefter.
Men för att om man tar typ folkhälsoargumentet kring sockerskatt eller rökning på uteserveringar eller sådär så är ju den generella borgerliga hållningen principiell. Alltså man pratar om friheten att göra egna val även när de är dumma. Snarare än man liksom... Och mot det står ju då sosseförhållningssättet som är så här, ja men du får inte göra för dumma val för effekten av det blir dåligt för dig och för samhället.
Ja, men här är konflikten mellan höger och vänster. Det är ju inte att vi tycker att metodiken är fel. Vi håller inte med om målet. Jag anser det inte vara ett bra samhälle där alla är helt perfekta och renlevnadsmänniskor. Jag anser inte det vara ett... Så däremot så... Ja, vill du nå ett sånt fascistiskt jävla samhälle? Ja, men börja förbud rökning överallt och inför bara så här, piskrapp på att röka offentligt och allt sånt. Det kommer ju funka jättebra säkert.
Mm. Okej. Okay. Och om man då är på högerkanten och tycker att det finns en poäng med att folk inte röker...
Mm.
Vad ska man, hur ska man förhålla sig då enligt dig? Liksom? Alltså ska man då vara för ett förbud?
Det beror på hur viktigt
förbud?
Det är för dig.
Ja.
Det beror på hur jävla viktigt det är för dig.
Mm.
Då kan du tänka så här, ja, men jag kan tänka mig nå det här målet på 50 år.
Mm.
Eller jag måste nå det här målet imorgon.
Mm.
Det beror på hur fanatisk du är.
Mm.
Och detsamma gäller ju med liksom...
Det låter som att du håller på att staka ut en egen ideologi. Draget ur Hanifs röv-ideologin.
Nej, men det, jag håller på att bli en pragmatiker.
Mm.
Jag slutar vara den här liksom axiomatiska ideologen så här, där ideologin så här, någon jävla 1700-talsfilosof som har sagt hur verkligheten exakt fungerar genom en princip och så här leder man 1000 principer ur det.
Mm.
Och sen därefter så hittar man liksom vad vore det bästa för samhället och sånt.
Mm.
Vad sägs om istället bara enas om liksom, okej, men vad vill vi komma?
Mm.
Och sen bara är vi så pragmatiska och effektfulla som möjligt och nå dit. Och ibland beskrivs ju det här liksom nästan som utilitarism liksom, nämligen att typ att ja, men det här vore en fruktansvärd ideologi, nämligen målen ända liksom, vad är det? Liksom,
ändamålet
helgar medlen, så heter det ju. De värsta ideologierna har väl varit de som har haft väldigt starka principer. Som varit väldigt axiomatiska. Där har varit
liksom, vad tänker du på då?
Ja, men både kommunism, nazism, alla de där har ju varit liksom principiella axiomatiska ideologier. Istället för att vara hyperpragmatiker.
Mm.
Och jag tror det vore ett mycket bättre samhälle... Istället för att utgå ifrån att ja, men till exempel ta invandring, istället för att bara säga ja, men öppna gränser är bra.
Mm.
Där har vi principen och därför ska vi också försöka ha så öppna gränser som möjligt. Istället för att bara säga okej, vad vill jag uppnå? Vad vill jag uppnå och vilken är den bästa metodiken dit? Jag tror mycket smärta i samhället hade kunnat undvikas genom att vara lite pragmatisk, eller mycket pragmatisk, så pragmatisk som möjligt, och istället låta ditt mål utvärderas av allmänheten.
Alltså du och jag har ju liksom gjort någon slags motsatt resa, känns det som, för när jag började jobba i riksdagen så pratade jag ganska mycket i termer av det där, och du var mer principiell, vill jag ha det till.
Ja.
Och alltså för jag pratade just om det här med att jag var så jävla trött på alltså så här, folk som är ja, men det är så här frihetstalibaner.
Ja.
Där, och så lutar man sig bara mot vad någon så här gråhårig gubbe för 100 år sedan sa. Och så har man så här bara kortslutit varje intellektuell tanke. Så att det är så här, och det är världens enklaste sätt att liksom bara förhålla sig till. För då vet man så här, ja men det här, det är ju enligt principen slash religionen. Så då kan man bara följa det. Och så behöver man inte tänka. Och jag märker hur jag, sen jag har börjat jobba här, har blivit mycket mer principiell.
Ja.
Och du har blivit nu mindre principiell. Men kanske möts vi någonstans på någon mitten nu.
Ja, jag vet inte. Men samtidigt så här, man ska ju vara försiktig med det här. Jag har inte tänkt igenom det här. Det är ju inte så att jag har skrivit ner alla mina principer, så att säga.
Nej, men jag fattar. Men du resonerar väl mer nu runt en, alltså du tänker väl högt liksom?
Ja, men jag vill bara säga, jag orkar inte sitta där och, som man gör i ungdomsförbund, sitta och ha massa rätt, du vet, känna så här, nu har jag absolut rätt, om alla bara gjorde så här och kände lika mycket rätt som jag hade. Istället för att säga okej, istället för att bara tycka att man har rätt, vad säger som att få rätt? Det bästa sättet att få rätt, det är att vara hyperpragmatisk. Och detsamma, jag tror mycket av det som var bra med Anders Borg och Fredrik Reinfeldts projekt var det pragmatiska. Ta till exempel, nu avskaffar vi värnskatten här i Sverige. Och då så det principiella argumentet är ju att det är helt jävla rätt.
Är det argumentet i sin helhet?
Va?
Det är rätt. Ja. Jo, men jag förstår vad du menar.
Det är liksom, men det är orättvist, bla bla bla. Så. Ja. Det är rätt. Det är platt skatt, det är alltid bra. Låg skatt är alltid bra. Men det finns en anledning till varför Moderaterna inte avskaffade det. För att det är en värdelös skattesänkning när det kommer till politiskt. För vill du sänka skattetrycket i ett land, då behöver du så många stöd som möjligt. Och då är det ju smart att låta så många som möjligt ta del av en skattesänkning, istället för en skattesänkning som går till så få som möjligt.
Ja, men alltså, det där är fan förenklat. Alltså jag skulle säga att jag håller med dig, sett till att när folk tar del av det, så får de så bildar man opinion runt det. Men det här handlar ju om, det här är inte en skitskattesänkning, men den är helt jävla utmärkt i meningen att den kommer vara självfinansierande på längre sikt.
Ja, absolut.
Ja, så den är helt fantastisk. Men med det sagt, så är det som du säger, att om det är så att inte alla tar del av den och sådär, så kommer det vara svårare att bilda opinion för den.
Ja.
Ja, så du får ju en massa motståndare till
den.
Ja, men
liksom. Och så får du ju den här, kan du få en sån här, den här offerskaps... som byggs i att så här, nu ska massa kommuner skära ner en jävla massa, och det här det skapar ju ett momentum för vänstern att säga, titta, nu ger de pengarna till de allra rikaste och kommunerna skär ner och försöker göra såna enkla, och det ska man inte ge, man ska inte ge sina motståndare såna enkla argument. Och så. Men samtidigt
jag och nej, jag tycker att det är helt jävla utmärkt.
Jag tycker att det är helt jävla utmärkt att sossarna gör det.
Ja, men...
alltså det är det. Det här är ju en sån här klassisk, it takes Nixon to go to China. Ja. Liksom, alltså det är så jävla bra att det är sossarna som avskaffar värnskatten.
För, ja, för nu kommer den aldrig, den kommer aldrig tas tillbaka nu. Men jag tycker ändå, ja, det här blir för liksom långt sidospår, men jag tycker också att det finns en rent strategisk och kommunikativ det finns ett kommunikativt och strategiskt värde i att skava lite mot vänstern. Alltså, så att om Moderaterna går ut med men vi ska ta bort värnskatten, och så blir vänstern förbannad. Det är inte bara dåligt. Det som är det dåliga är när mitten blir förbannad.
Ja. Men om vi kommer tillbaka till liksom den pragmatiska hållningen apropå barnsnoppar. För det handlar ju inte bara om barnsnoppar, för de här snopparna blir ju sen vuxna.
Just det.
Och då går jag tillbaka till mig själv. Vad tycker jag egentligen?
Jag trodde vi skulle prata om din snopp igen.
Ja, och det ska vi. För att jag tycker ju, jag är emot det. Jag är emot omskärelse. För man kommer ju mycket svårare. Och jag bara säger, som en pragmatisk hållning, är det ju skitelakt mot alla liksom som behöver ligga med mig, när jag är så stor att behöva ligga så pass länge med mig. Så jag har landat i att jag är emot omskärelse.
Alltså jag kan inte minnas en period i mitt liv där det varit större fokus på så här, hudfärg och nationalitet och etnicitet och sådär. Om man kollar på 90-talet var det rätt mycket så här också. Men min upplevelse av 90-talet var att det var mer liksom motsättningar mellan grupper, men den stora massan präglades inte av de här motsättningarna. Men idag så upplever jag att det finns mycket mer av den här radhusseparatismen. Alltså den stora massan lägger enormt fokus på hudfärg och sånt.
Ja.
Och man gör det på ett skadligt sätt. Och en sak vore om man liksom då var så här vetgirig och försökte förstå världen, och så var man orädd inför att söka svar på frågor om olikheter och likheter mellan olika grupper och sådär. Men det är inte det jag menar. Vad jag menar är att man delar in människor i olika grupper i form av hudfärg. Och så förväntar man sig att människor inom de här liksom, grupperna ska bete sig på ett visst sätt som liksom begränsar människor till gruppens identitet. Och i vissa fall då så handlar det här om ren och skär rasism, även när intentionen är något helt annat. Och jag tänkte ta några exempel på vad jag menar.
Ja, för jag hänger inte helt med. Du måste exemplifiera när det här sker.
Detta är alltså när separatismen fått fäste i möblerade rum. I Nyhetsmorgon på TV4, då brukar det ibland dyka upp en snubbe som kallas för popprofessorn. Jan Gradvall heter han. Och han känns lättast igen genom att han ser ut som en Tyrannosaurus rex när han pratar och försöker göra yviga gester. Men liksom, han pratar med händerna, men alla gester sker liksom precis framför bröstet som en T-rex. Liksom. I varje fall då. Han var i Nyhetsmorgon och pratade om en låt som heter Summertime, som för övrigt är asbra. Och den här låten har gjorts i massor med varianter, men originalet, den var egentligen en aria som skrevs av George Gershwin. Och den här arian var en del i en opera som heter Porgy and Bess. Och grejen med Porgy and Bess är att den handlar om svarta i USA och hela ensemblen är mörkhyad. Och jag har ingen som helst åsikt om att hela ensemblen är mörkhyad. Alltså, om skådespelare ska spela svarta människor så är det ganska rimligt att man kastar svarta människor för det uppdraget.
Ja, det vore ju lite konstigt att kasta en massa vita människor när du spelar i en sån här ghetto blaster.
Ja, precis. Det. Men vad jag reagerar på är när programledaren Jenny Alvesjö, när hon får höra det här, hennes reaktion när hon får lära sig att endast svarta får spela i den här operan. Vi lyssnar.
34, tre år innan Gershwin dog. Men han skrev in i sitt testamente fortfarande då att vad som var speciellt med Porgy and Bess var att för en gångs skull i den vita operavärlden så var det en föreställning bara för svarta skådespelare och sångare. Och den regeln gäller fortfarande att ingen i hela världen får sätta upp Porgy and Bess om man inte bara har svarta skådespelare i den.
Bra.
Vilket är ganska coolt gjort av honom.
Bra.
Bra. Varför skulle det vara bra?
Exakt, vad är det som är bra att liksom bara svarta tillåts spela den?
Alltså det låter helt, för det första, jag förstår hela grejen att så här, om det ska utspela sig till någonting där de ska vara liksom svarta, att det är bra att ha svart. Men att de inte får.
Ja.
Förstår du vad jag menar?
Ja.
Nej, det är lite som så här, nej, men nötknäpparen, den får bara vara vita.
Exakt. Exakt. Alltså, vad är det som gör Jenny så... varför blir Jenny så nöjd med att vita är exkluderade? Alltså, jag har jävligt svårt att se att hon hade sagt bra om det var typ... Ja, men Ian Fleming skriver sitt testament att James Bond får bara spelas av en vit man. Det är en så här återkommande diskussion om att men ska Bond bli svart? Liksom?
Ja.
Vilket jag inte förstår den diskussionen heller. För det anses ju vara någon slags räddning för mänskligheten och kämpandet för fred och frihet. Om Bond blir svart så löser vi alla problem.
Har du läst Bond-böcker då?
Nej.
Det är det mest rapey shit ever.
Ja, det kan jag tänka mig.
Han våldtar ju då. Alltså, ja. Det är inte så att det här, och bara så här, med dagens glasögon, att det här är en våldtäkt. Utan han skriver rape.
Nej.
Jo, han våldtar hur många som helst.
Men då är det så jävla intressant att han nu har blivit någon slags gentleman.
så här. Men det var tydligen gentlemanaktigt. Det var det som var det konstiga.
Ja.
Men, Men nu är det en svart man som ska våldta, så nu är världen på rädda.
Åh, fy fan, tänk dig den. Men vi ska gå tillbaka till originalstoryn. Men för att vi ska vara lite moderna så blir det en svart Bond. Fy i helvete, då ska vi få lägga ner det. All right, ja, men det är första exemplet. Nästa då. Vet du vem Brett Weinstein är?
Ja, absolut.
Ja, för de som inte vet så är det en biolog och evolutionsteoretiker. 2009 doktorerade han vid University of Michigan och senare så började han arbeta som lärare vid Evergreen State College. Och Evergreen State College har en tradition som heter Day of Absence. Och vad jag har förstått så härstammar det här ifrån en pjäs som hette just Day of Absence. Och under den här Day of Absence så kan då elever och lärare som tillhör någon minoritet och som vill delta i den här manifestationen, eller vad man ska kalla det, de kan då avstå från att närvara på universitetsområdet. Och det här är då ett sätt för dem att belysa vikten av deras närvaro och liksom vad de bidrar med till universitetet. Så normalt brukar typ 200 pers delta, och många av dem väljer då att liksom engagera sig utanför universitetsområdet. Att man träffas i grupper och diskuterar rasism i olika forum och sådär. Och ett år nu så kom en kvinna vid namn Rashida Love. Hon arbetade på universitetet. Hon kom med en ny idé. Hon tyckte att man skulle kasta om rollerna. Och det här året så uppmanade hon då att vita skulle hålla sig borta från universitetsområdet. Och Brett Weinstein, han vände sig starkt emot det här förslaget och skrev därför ett brev till Rashida med kopia till alla lärare och alla fakulteter. Och så skrev han då att det är en enorm skillnad mellan att å ena sidan en grupp väljer att frivilligt avstå från att dyka upp på universitetet och å andra sidan att en grupp uppmanas av andra grupper att hålla sig borta från universitetet. Han anförde då att det första, det liksom var en gärning som syftade till att motverka förtryck, men det andra är en förtryckande gärning i sig självt.
Ja.
Och han menade att det här också skulle sätta en farlig praxis. Så Weinstein skrev då att han planerade att närvara vid universitetet under den här dagen, även om han var vit, och han uppmanade andra att göra samma sak i protest mot vad han då bedömde var en farlig praxis in the making. Liksom.
Mm.
Och det här utlöste då omfattande protester där en massa elever krävde hans avgång. Så ungefär 200 elever tvingades in i klassrum och in på rektorns kontor, och så ropade de: "Hey, hey, ho, ho, these racist teachers have to go." Weinstein, han fick veta från polischefen att det inte var säkert för honom att vistas på universitetsområdet. Så han blev alltså tvungen att hålla lektion i en park längre bort. Och sen så eskalerade det här till en slags raskrigsliknande tillstånd där liksom även vitmaktrörelsen blandade sig i. Och det hela kulminerade när någon ringde då upp till polisen och sa att han själv var beväpnad och skulle till universitetet för att skjuta, citat, communist scumbags. Och det resulterade i att universitetet fick hålla stängt i 3 dagar. Och det här, Brett Weinstein och hans fru som också arbetade på universitetet, de stämde universitetet och universitetets president eller rektor eller vad man nu ska kalla honom, för att inte ha uppmanat polisen att stoppa demonstranterna. Och de krävde då 3,8 miljoner dollar, men det slutade med en uppgörelse där han och hans fru gick med på att lämna sina uppdrag vid universitetet, och så fick de 500 000 dollar. Och jag vet inget närmare om Brett Weinstein i övrigt. Han kan vara en galning i övrigt, jag har fan ingen aning. Men i den här isolerade situationen så står jag till 100% på hans sida.
Ja.
Alltså, hur lämpligt är det att man uppmanar en grupp med en viss hudfärg att hålla sig borta från ett visst område? Det är ju apartheid liksom. Det är exakt, alltså, no blacks, det är precis den logiken.
Ja.
Och det här är liksom universitets, alltså så här, det här är kosher på universitetsnivå.
Det är lite kul, det är den här Jim Crow-modellen som fanns. We're separate but equal.
Ja.
Det är tillbaka till det liksom. Ja. Det är nu är det mest woke du kan göra. Det är att adoptera så här, raslagar från 30-talet.
Ja.
Det, liksom, det, men alltså, det sjuka med Brett och hans fru är ju att de är alltså vänster. Mm. Alltså, de är alltså i USA så de är ju såna här lefty liberals.
Ja.
Liksom. Och Och de, och det är de som det blir så här häx, rashäxjakt mot dem.
Ja. Men jag menar, det är ju liksom fullt i linje med att vara liberal att säga det han säger. Han är orolig för vilken praxis som växer fram av att man är liksom separatistisk och liksom avhyser människor på grund av sin hudfärg. Det är ju så här, det är bara helt legit åsikt.
Ja.
All right. Nästa
effektliberal, jag gillar det.
Nästa exempel då. Sista exemplet. Universitetet vid Edinburgh. De fick kritik för att de skulle stå som värd eller i varje fall då erbjuda en lokal erbjuda universitetets lokaler kan man väl säga till vad som beskrevs som ett antirasistiskt evenemang. Och det här arrangerades av The Resisting Whiteness Group som då ser sig själva som antirasistiska och beskriver sig som QTPOC. Gissa vad QTPOC står för.
Queer Trans People of Color.
Skämtar du med mig? Du nailade den.
Fuck yeah!
Jävla Jeopardy stormästare på
intersektionalitet. Man måste känna sin fiende. Man måste känna sin fiende.
Och under det här evenemanget då, så hade man planerat att ha två stycken safe spaces för de som kände sig, citat, overwhelmed, overstimulated or uncomfortable. Och jag tror att jag skulle ticka alla tre boxar om jag var på plats. Men då hade jag inte fått komma in på ena safe spacet, för där var nämligen vita förbjudna tillträde. Mm. Och planen var att ha så här arrangerade panelsamtal och workshops och sånt där. Och på en reklamaffisch för det här så stod det att man hade som mål att förstärka rösten hos färgade. Och på grund av det skulle man inte ge mikrofonen till vita personer som under då frågestunden ville ställa frågor. Inte för att de inte tror att vita då inte har något att erbjuda till diskussionen, utan för att man vill förstärka rösten bland de färgade. Och därför uppmanades då vita som hade frågor att ställa dem till talare och så efter själva paneldiskussionerna. Och när universitetet fick kritik för att man skulle stå värd för den här skiten så svarade de att ja, de satte stort värde på frågor om jämlikhet och sådär. Och därför så tog de kontakt med arrangörerna. Och det gav då att de här arrangörerna omvärderade sin safe space-tanke då. Men jag har inte hittat någon uppföljning om detaljerna i den delen, men jag antar att de vita väl tilläts att komma till den här safe spacen. Men i varje fall, man vet ju att det finns galna grupper där ute liksom, och att det finns de som tycker att svarta och vita inte ska umgås. Men alltså, ja, liksom, att det finns några mörkhyade transor som hatar vita, det är liksom ingenting som får mig att gå i taket egentligen. Alltså, galningar har alltid funnits och kommer alltid finnas. Men det som irriterar mig är framförallt universitetets hantering. Alltså, de har ingen linje. Alltså, antingen borde de stå för att alla får uttrycka vad fan de vill och arrangera vad för slags galna evenemang man nu vill på universitetsområdet. Men då måste man ju stå upp för den linjen fullt ut. Då kan man inte börja prata om så här, ja, men vi tror mycket på jämlikhet och jada jada liksom. För det skär ju sig helt och hållet med det här. Eller så får man ha en annan policy där man faktiskt motsätter sig rasism. Och att, men då ska ju den tillämpas konsekvent. Alltså, jag kan sätta mitt liv på att det här universitetet inte hade tillåtit en organisation som heter Resisting Blackness Group att arrangera en jävla diskussionsforum. Håller du med mig?
Ja, absolut. Men jag tycker inte... Jag tycker argumentet mot det här... så här, okej, nu är det orättvist, förstår du? Jag köper inte det argumentet att så här, det är inte principiellt så att säga i linje med varandra. Det är inte det som stör mig på. Utan det här sättet att bedriva mångfaldspolitik, som det kallas, eller motstånd mot rasism, eller vad de än vill kalla det. Det här sättet att bete sig skapar mer rasism än
visst
vad
det utrotar. Visst är det så?
Alltså, titta sen de här intersektmänniskorna har fått en röst i samhället. Sen alltså, den här rasmedvetenheten har ju bara exploderat. Alltså, jag märker det själv liksom. Jag använder hudfärg som jag aldrig... Jag tänker på hudfärger och använder liksom begrepp om hudfärger enligt deras modell att kommunicera utan att ens tänka på det. Mm. För att det är oundvikligen så att börjar du dela upp människor, det krävs enormt mycket i ett samhälle att inte tänka på människor uppdelat på hudfärg. Och det krävs så himla lite att få dem att börja göra det.
Exakt, det är det som är radhusseparatismen.
Och nu har man bara liksom öppnat den här Pandoras boxen.
Ja.
För att de trodde att det skulle gynna dem.
Ja.
Och guess the fuck what? Det gynnar inte minoriteter.
Nej.
När majoriteten börjar tänka i termer av ras och hudfärg.
Precis. Och jag tror att vad det här är ett uttryck för i hög grad, alltså det här att hon säger bra exempelvis när hon hör det här om den här operan, det är någon slags här white man's burden grej alltså idén om att man som vit bär på en slags arvskuld för liksom historiska missgrepp mot svarta. Och jag tror att många vita går runt med någon slags diffus ångest. Idag brukar man ju prata mycket om klimatångest, men jag tror att det är fan vanligare med vithetsångest i så här progressiva kretsar. Alltså vita människor som fötts, eller kanske snarare då mer sannolikt uppfostrat till att ha ett dåligt samvete över historiska illdåd.
Vet du att det finns data på det?
Är det så?
Vita är det enda folket i så här, vita USA.
Mm.
Inte folket, men det är den enda hudfärgen som inte tycker om sig själva.
Mm.
Alla andra hudfärger tycker om både andra och sig själva.
Mm.
Medan vita tycker om andra men inte sig själva.
Ja.
Och det gör ju dem till odrägliga svin ju. För att om du är en sån person och så här, självflagrerande och bara så här, åh, jag har varit så dum och jag är så elak och så. Det gör ju för att dygdsignalera gentemot andra.
Ja, just.
Och det avkräver då andra hudfärger att säga, du är one of the good ones.
Precis.
Alltså du lägger återigen på andra minoriteter att rädda din image och din liksom, så, liksom din självkänsla.
Det är exakt det Jenny Alvesjö gör. Alltså bra. Alltså då bara, hon är en of the good ones. Och vad fint liksom. Och en annan som har gjort det här och visar att han är en of the good ones, det är Justin Trudeau som åkte till Indien och klädde sig i såna här traditionella indiska kläder. Kommer du ihåg det här? Han spökade ut sig i någon jävla orange turban och stod med så här händerna knäppta in och så här namaste pose från allting.
Ja, jag kommer ihåg det. Det var så pinsamt.
Ja, och sen så gick han in på så här Bollywood-gala med någon märklig så här guldrock och hade spökat ut hela familjen i så här traditionella indiska kläder. Och det var rätt kul då, för han Omar Abdullah, som är, han var tidigare regeringschef i Jammu och Kashmir, han skrev på Twitter: is it just me or is this choreographed cuteness all just a bit too much now? Also, FYI, we Indians don't dress like this every day, sir. Not even in Bollywood. Alltså, förstår du vad genant? Så han försöker liksom passa in och det blir bara ett platt fall. Och i hans fall då, så tänker jag att Trudeau, alltså han har ju inte vithetsångest på grund av vad människor har gjort tidigare i historien, utan han har ju det på grund av vad han själv har gjort. Alltså, han verkar inte ha missat en enda chans att gnugga ansiktet med kolkrita.
Jag har sett video på det nu. Har du sett video på det?
Ja.
Men alltså, jag tycker att det är coolt. Jag tycker det är att han kör Aladdin och gör sig mörk är fucking A for effort.
Ja, men alltså
men att han går ut och ber om ursäkt idag för
det är ju det som är
att dra åt helvete.
Det är det som är det tramsiga.
Stå för det, du hade ju skitkul.
Ja.
Och det var precis värde.
Men så här, man kan väl säga, alltså så här, för de som inte har hängt med, så kan man säga så här: Justin Trudeau, som då är premiärminister i Kanada, han har fått massa skit för att han har kört blackface på en rad maskerader. Det är inte bara ett tillfälle. Och i hans valrörelse behövde han gå ut och be om ursäkt för det här, för att han klädde sig till Aladdin 2001. Vi kan lyssna på hans ursäkt.
In 2001, when I was a teacher out in Vancouver, I attended an end-of-year gala where the theme was Arabian Nights. And I dressed up in an Aladdin costume and put makeup on. I shouldn't have done that. I should have known better, but I didn't. And I'm really sorry.
Ja, och så, jag håller med dig helt hållet. Alltså, jag tycker inte att det... Alltså, vadå? Den här snubben gör inte det av rasistiska skäl. Han gör det för att han går all in i sin kostym. Han ska vara Aladdin, och Aladdin i mörka hyn, så han sminkar sig liksom. Men jag kan ju inte liksom neka att jag garvar högt åt det här. För att det här jävla tönten, han går ju runt med pekpinnar till alla andra och säger hur alla andra ska säga, it's called people kind liksom.
Ja, verkligen.
Ja, då är det ju underbart att han faller på precis den där typen av skit. Eller?
Ja. Ja, han förtjänar det. Jag vill delta i drevet mot honom. Så här, hur vågade du? Jag är sårad som från Mellanöstern. Jag bor bara ett stenkast från Agrabah. Och liksom, alltså jag vill bara delta i det här drevet mot honom. För han förtjänar det.
Ja.
Han har varit sån jävla woke. Och han är så jävla falsk i sin wokeness också. Mm. Man ser ju det på honom. Mm. Att han gör det för att han blir så jävla älskad av det.
Ja. För frågan är, kommer inte han nu... Eller han kanske redan gjort det. Men alltså, han borde ju få gå ut och be om ursäkt för de här indiska kläderna också. Så här kulturell appropriering.
Ja. Jag tycker att han borde gå ut och bara be om ursäkt för att han är bara vit och existerar. Det borde han dra sig ur valet för att ge plats åt en rasifierad.
Ja.
Om de verkligen menar det. Mm. Alltså om de här människorna är så jävla woke och tror på det de hela tiden säger. Mm. Ja, men den fucking act on it då.
Mm. Precis.
Men de är middle-aged bara för
white
det.
Man.
Ja, men exakt. Men de bara för det när det stärker deras image.
Ja,
liksom.
Ja, ja.
Men om du tror på dina heliga grundsatser så himla mycket, ja, men då får du löpa linan ut. Annars får du bara vara tyst, liksom.
Verkligen. Hear, hear. Det var allt för den här veckan. De som vill stötta oss går in på patreon.com/godton. Där kan ni skänka vad ni tycker att det är värt att skänka. Allting är väldigt välkommet. Vi vill verkligen tacka er som gör det. Om ni följer oss på Instagram så gör ni det på god_ton. And that's about it.
Ja, grymt. Då syns vi nästa vecka.
Det gör vi.
Hej då.
Ciao.